Anna.
Hallå du.
Tänk att vi kastar in gästen direkt den här gången då.
Ja, det var nytt.
Vi brukar liksom sitta och vänta och skruva spänningen och
vi kör rakt på idag.
Ja. Linus Torgeby.
Hejsan,
hejsan.
Välkommen hit.
Tack för att jag fick komma.
Vi har ju spanat lite på dig. Vi har ju fått önskemål från våra lyssnare att prata om föräldraskap.
Mm.
Och då hade jag tidigt ett span på att vi skulle vilja bjuda hit dig.
Mm.
Men skit i det, för vi vill ha kaffe.
Ja, det vill vi definitivt.
Eller? Ja, ja.
Är du kaffedrickare?
Ja.
Ja.
Mjölk?
Nej, bara svart.
Bara svart. Då är det ju så här att varannan gång när vi poddar så är det någon som ansvarar för det som ska tuggas till kaffet. Mm. Och då var det så här. Att jag hade lite torka på det idag.
Mm, prestationsångest.
Nej, egentligen inte. Jag hade inte ens funderat på att jag skulle börja baka eller någonting.
Nej.
Då gick jag in och så tittade jag på topp 10 på det som, alltså det som är det bästa. Den mest bakade, den mest kakan.
Okay. Mm.
Och då bestämde jag mig för att den ska jag bjuda på idag.
Ja.
Och nu ligger den ju där, så nu har jag redan sett vad det är. Men det är alltså bondkaka.
På topp 10 kakor.
Bondkaka.
Yes.
Alltså då pratar vi inte mjuka kakepaj utan såna här törra kakor.
Den såg inte jag komma.
Nej.
Bondkakan.
Och föräldrars topp 10 hatkaka, kladdkaka.
Ja, det
jag hörde att ni pratade om kladdkaka någon gång.
Jajamän.
Och några kladdkakeförbud och sånt.
Ja, precis. Ja.
Vad är hatdelen i det tänker du?
Jag tänker att många föräldrar får ju trycka i sig x antal kladdkakor. För det är det som barn producerar
barn med en viss period. Barn med bakterier på händerna.
Det är ju bättre med kladdkaka än chokladbollar då.
Ja, jag tänker just kladdkakan är ju någonting när man liksom får då lov att använda spis och ugn och sådär.
Ja.
Och då blir det väldigt mycket kladdkaka ett tag.
Många.
Så man känner att man tröttnar på kladdkaka.
Men ni vet, och idag hade vi ingen riktig mjölk. Vi har såna här trekanter som kostar 90 kronor liten. Var det någon som räknade ut någon gång?
Ändå ganska dyrt.
Det är ganska dyrt, men det får vi leva med idag.
Ja.
Men vet ni vad en bondkaka är då? Vad det är i den?
Hjorthonssalt.
Nej, det är drömmar det.
Jo,
nej,
men
det är drömmar, just det.
Ja, det är det. Det är ju alltså sirap, socker, mjöl och smör. Och sen ska det ju vara mandel.
Aha.
I bondkakor. Men det fanns inga riktiga bondkakor där jag skulle köpa idag. Så detta är typ en sirapskaka. Men smaken är ungefär samma.
Ja, men jag sitter där och kan inte hålla mig för skratt när du sa hjortonsalt.
Jag skulle vara märkvärdig. Förlåt.
Ja, du vet precis den här tiden när man får börja använda ugn. Jag bakade som en galning när jag var kanske 11-12. Så. Då skulle jag ju baka drömmar. Och då skulle det vara hjortonsalt i den ju. Och då skulle det vara så här en knivsudd och sådana där mått brukar det vara. Men så tror jag att den här gången så stod det kanske ett halvt kryddmått eller någonting. Och det mått och mått spelade så stor roll vilket mått det var. Jag tror att om det var matsked eller tesked, men rejält med hjortonsalt. Baka ihop och lite konstig deg. När det var klart att öppna ugnsluckan. Det är som en sån här film när man går in i en, vad ska man säga, ammoniaklucken måste. Det gick inte och liksom, man bara vacklar bakåt när man öppnar ugnsluckan för det är som stark liksom ammoniaklukten. Ja.
Det blev alltså mardrömmar med andra ord.
Jag lovar att jag åt upp dem för det var ju socker i liksom. Jag åt säkert upp dem men det var sån. Det gjorde hon salt. Jag tänker bara hur.
Ja, så här bjuder jag nu idag på en liten sirapskaka och den är också ekologisk.
Mycket bra.
Är den coronasäker på något
sätt?
Ja,
det är den.
Ja.
Det är den. Om du tar längst bort där så är den det. Så ja.
Sirapskakan, ja.
Bakar ni kakor till jul? Har ni någon sån där som måste finnas med?
Bakandet, ja. Frysa in och det där. Nej, hur skulle man hinna det?
Ja. Baka bagerbröd.
Gör ni det?
Ja.
Det är för våra internationella lyssnare så handlar det om ett vitt matbröd.
Platt bröd.
Ja.
Det har vi.
Har du ugn? Har du
Nej, det
ugn
har Idas bror.
Ja.
Alltså, så vi har det i släkten.
Ja, det är ändå tungt. Det har jag aldrig gjort.
Och hos oss måste det finnas mandelmusslor.
Ja.
Mm. En liten sån mördig skål som man har lite diverse i på julafton.
Mm.
Grädd och bär och så.
Just det.
Mm.
Men hörni, den här veckan Och veckorna som gick har det ju varit valet som jag tänker på. Alltså presidentvalet. Vi har skojat lite i podden här att det här med politik är inte vår bästa gren. Men du har märkt att det är val. Har varit val de här helgerna, eller?
Jag har märkt att det har varit val och det har varit två kandidater det har handlat om. Så lite har vi ju koll.
Ja, ja. Vi har inte kommenterat det jättemycket, men så långt vet vi. Men apropå föräldraskap så ser du en sån där rolig liten filmsnutt som har gått runt där Trump ligger med ansiktet inklippt i ett barn som ligger och skriker och sparkar på mattan. Har du sett den?
Nej.
Mm. Och det är en sån bra bild. Åh, han är så besviken och arg.
Jag tycker det är inte en bra bild. Nej, men jag tycker att det är verkligen... Och det är väl någonting om man ska börja prata med det här, men ibland så när vi pratar om barn och föräldraskap och barns rättigheter så kan det bli väldigt mycket prat om det här med barnsyn.
Mm.
Alltså vi lägger negativa bilder på vuxna. Mm. Att vi börjar, och det kan finnas en taskighet i det tycker jag när vi säger ja, men du beter dig som ett barn, kliv upp ur sandlådan. Mm. Alltså vissa associationer som vi gör mot barn lägger vi på vuxna när de beter sig på ett icke-acceptabelt sätt.
Intressant!
Så just en sån bild, jag fattar det roliga i det också, jag kan också tycka det är kul. Men det är också någonting lurigt med det.
Ja.
För att vi, om vi ska jobba med att barn ska vara och få vara fullvärdiga medlemmar liksom, i samhället. Mm. Så kan det vara viktigt att ta tag i sådana... liksom associationer så. Mm.
Där var det en liten uppläxning du, Karina, direkt.
Precis.
Man hinner bara in.
Ja, det liksom. Var taskigt.
Ja. Ja, där, kan vi stryka de där barnrättsfrågorna som jag hade tänkt upp?
Det får vi nog göra.
Ja, men det
nej,
var...
ska vi inte göra.
Nej, det var taskigt. Nej, men tillbaka till presentvalet.
Ja, precis.
Har ni följt det noga? Har ni suttit på valvakor och...
Ett av mina barn blev vansinnig att jag inte hade väckt henne mitt i natten.
Okay.
När det blev färdigt. Så hade vi satt och kollade på kvällen. Mm. Och så sen så sa han, du måste lova att du väcker mig i natt.
Och du sa ja.
Och jag sa, men det kommer inte bli färdigt. Det kommer inte finnas ett resultat.
Nej.
Jag kommer inte heller vara vaken i natten. Så, att henne, så det är ingen idé jag väcker dig. Sen väckte jag henne lite tidigare så hon skulle hinna kolla lite på morgon.
Ja.
TV, men och då var hon skitarg för att jag inte hade väckt.
Vilken ålder snackar vi då?
Hon är 10-11.
Ja.
Så hon är väldigt intresserad.
Coolt.
Men vi har kollat lite, men inte jättemycket.
Nej. Det har ju varit rätt långdraget det här sista.
Verkligen.
De har fortfarande inte hunnit att räkna klart i Arizona eller vad det var jag såg. De har ju haft rätt lång, en vecka på sig nu ju.
Ja. Nej, det har verkligen präglat... Men vi ger oss sällan in på kommentarer här.
Nej,
politiska kommentarer. Det är svårt.
Ja, absolut. Det gör det ju inte. Men vi är kanske lite överens om att det känns som att det lutar åt rätt bra håll.
Mm.
Ja. Känns ju så.
Precis. Mm. Och att Melania har sagt åt Trump att han ska acceptera resultatet. Har ni hört det?
Ja,
om det nu är sant. Vad vet jag.
Vi skulle inte säga någonting, men nu när du sa det. För det var det jag tyckte var också en spännande grej apropå föräldraskap och relationer och sådär. Deras relation sinsemellan. För där såg jag ett klipp när de hade filmat så många gånger som när han ville ta hennes hand och hon puttar bort hans hand eller förvägrar liksom, alltså,
att inte vill ha
inte
kontakt.
Ta honom. Ja. Har ni sett det?
Nej, det har jag inte.
Svagt känner jag henne där.
Känner inte igen det.
Mm.
Men däremot så hörde jag också när det var strax innan valet på Nyhetsmorgon, då berättade de ju att det fanns en fake fru till Donald Trump.
Aha.
Alltså en som ser ut ungefär som frun, men hon är lite kortare och lite annorlunda frisyr som man liksom släpper fram ibland. Jag vet inte om det är sant.
Det är sån här stand-in.
Men hon kanske bara känner att jag orkar inte, jag gör inte mer liksom, jag vägrar. Så det är en sån stand-in look-alike. Alltså fake fru hade han.
Jätte... roligt.
Men visst är det kul.
Hoppas att det är sant.
Ja, det hoppas vi. Så det blir mycket roligare då.
Ja. Mm. Hörrni, jag har inte fått mitt kaffe än. Nu skrapar jag lite med stolarna.
Här kommer det. Varsågod. En sån här mjölkgrej också kanske.
3 liters mjölk. Mm. Så. Oj, oj. Men Karolina, hur har din vecka varit då? Om det inte var valet, var det något annat som var...
Nej, alltså jag började ju bara att grunna lite grann på min egen... roll dels som förälder och jag addade Linus och jag frågade om jag fick bli vän med dig här nu på Facebook denna veckan om vi, eftersom vi skulle vara kompisar här idag i studion.
Mm.
Nej, annars så är det ju känner väl jag lite att det är ju inte så himla roligt att vara människa och kyrka just nu i de här tiderna. Man får hela tiden tänka om och göra nytt och dra ner på folk och inte marknadsföra sig och inte liksom, det strider liksom helt emot det som man är van vid. Nu vill vi ju gärna slå på stora trumma, liksom att nu ska vi öppna våra kyrkor och fylla på och vi ska ha mysigt och roligt och härligt inför advent när det är mörkret liksom på något vis ljuset ska segra. Men det tycker jag känns lite så här halvtrist. Och då förde ju mina tankar till min egen barndom som absolut inte var halvtrist, inte på något vis, men hur betydelsefull min familj faktiskt är och har varit under hela min uppväxt. Och det kommer jag säkert att komma tillbaka till i det här samtalet. Vad det är som gör saker i min egen ursprungsfamilj som jag gärna tar med mig in i mitt eget föräldrarskap. Eller att vara familj.
Men kan det vara så att folk har för mycket kvalitetstid nu? För det brukar man ju snacka om ju, att man springer om varandra och stafettpinnen liksom, att man aldrig hinner ses. Är det så att folk börjar ses för mycket nu i sina familjer? För man ska ju umgås bara med sin familj, heter det ju. Har ni det? Har ni för mycket familjeliv för tillfället?
Nej, det tycker inte jag. Min känsla är ju att jag hade ju kunnat ha en filmkamera på mina barn hela dagarna bara. Haft det som heltidsjobb och sitta och kolla på allt de gör. Liksom,
för tänker att
det...
du övervakning nu? Eller
nej, tvärtom. Bara att liksom njuta av allt de hittar på.
Ja.
Så för mig känns det inte så.
Du hänger gärna med dem.
Ja, jag tycker det är fantastiskt att jobba hemifrån och få ha frukost där och hämta och sådär.
Men är det inte på sin plats att presentera dig lite?
Det tycker jag.
Eller hur?
Verkligen.
Vi brukar ibland roa oss med att vi presenterar, så får du säga om det är rätt eller fel, lite så ju. Men alltså, jag tänker först på att du har är det 6 barn?
Ja.
6 biologiska barn.
Ja.
Och ibland lite bonusbarn som bor hos er också. Ja. Ja. Det är mycket barn i huset.
Ja, det är det. Det är...
Hur många är ni just nu?
Ja. Just nu har vi inga bonusbarn. Vi har 6 egna barn och sen så har vi 3 Gunilla-elever som bor i lägenhet i vårt hus, gymnasieelever.
Delar ni toalett och kök?
Nej, de har eget.
Ja.
Eget.
Hur stort hus har ni?
Nej, många... vi är många så vi knör in oss.
Ja.
Vi har ett stort hus också.
Ja, och sen undrar jag, är det mycket strumpbyxor i huset? För jag vet att man kan säga att det är majoritet damer i
ert hus. Det är 6 döttrar och så... det yngsta barnet har en väldig förkärlek för strumpbyxor. Så där har vi fått öka på den delen. Men annars är det inte strumpbyxor så mycket.
Det är inte det som du mest präglar.
Nej, sen är det andra plagg som blir moderna när man kommer upp i tonåren och sånt. Som det är mer av.
Just det. Och åldersspannet på dina barn då, dina döttrar är från?
Från 4 till 16.
Ja, just det.
Ja.
Det är många barn.
Det är många barn.
Ja, det är många barn.
Hade du gärna sett att det var fler? Är det liksom...
Jag vet inte. Jag tänker att man kan ha planer. Eller jag hade planer, tankar innan man fick barn. Sen fick man det första barnet. Sen så hade man inga planer med sen. Och sen blev många saker som det blev. Liksom. Sen är det klart att faktorer som om man tycker det var roligt, om graviditeter är enkla och förlossningar och så vidare. Det tror jag såklart spelar in i om man får fler barn eller är öppen för det. Liksom.
Mm.
Och sen så har det blivit många barn.
Mm.
Men jag kan ta en rolig grej för dig då, Ingrid.
Ja,
när vi fick vårt första barn, då var vi ihop och sen skulle jag åka till Sydafrika och skriva min masteruppsats i statskunskap om försoningsarbetet i Sydafrika. Och sen när jag skulle komma hem, då skulle jag flytta till din lägenhet som du hade haft i stan.
Just det!
Ja, sen jag skulle hyra av dig i andra hand. När jag är där, då har jag och Ida mailkonversation och säger jag är så fruktansvärt trött, skriver hon. Jag är så trött. Så vi bara, aha, okej, ja. Konstigt.
Ja.
Sen så är hon på vårdcentralen och av någon anledning så säger men du ska inte ta ett graviditetstest. Så då då var hon gravid. Och då är jag alltså i Johannesburg i någon himla skyskrapa där. Kör hem, eller åker till där jag bodde. Jag är tvungen att säga till taxichauffören, bara för att säga det till någon live där.
Ja.
Du vet, jag ska bli pappa nu. Han bara, okej, very good. Thank you, very good.
Ja.
Sen kommer vi hem och då fick jag säga till mina föräldrar, bara, ni behöver inte komma till Landvetter. Så där stod Ida själv.
Aha.
Och så åkte vi hem till din lägenhet där du hade en guldtapet.
Ja, sant.
Och det var en gulddag.
Det var en gulddag. Så då, där drog jag en snabb koppling.
Så jag har fått vara med lite grann, kan man säga, i det här stora.
Så första föräldrar, när vi på något sätt kände att nu ska vi bli föräldrar. Det var
en guldrummet.
Ja, guldrummet.
Ja, för det är ju stort.
Ja, det är skithäftigt.
Ja, det är
ju.
Det är verkligen.
Ja. Ja, jag har ett batteri av frågor som gäller. Mm. Men ska vi säga något mer om dig?
Ja.
Du bor på Öckerö.
Jag bor på Öckerö. Jag har jobbat med barn i utsatta livssituationer på olika sätt.
Är du socionom? Nej.
Nej, jag är statsvetare.
Ja.
Men jag har hela tiden hamnat in i barn- och ungdomsspåret. Så jag har jobbat med barn med funktionsnedsättning, barn på låsta institutioner, på Rädda Barnen. Och nu så jobbar jag på Räddningsmissionen och driver också eget företag kring barnrätts frågor.
Just det.
Så lite sådana grejer.
Och det är inte så mycket skrivbord, det är mer hands-on eller hur har det varit?
Ja, men lite både och.
Ja.
Sen det finns ju en vågrörelse hela tiden i det här med att vara hands-on och samtidigt så kan man också se vad är det man vill göra. Och i det då så kan man ju se vissa strukturer som man vill förändra och då blir det mer skrivbord eller påverkansarbete och försöka ändra saker och ting.
Mm. Linus har ju en podd som inte är ganska bra, men kanske inte så bra som den här, men ändå ganska bra.
Ja,
så kan man säga.
Ja.
Och vad heter den, din podd?
Den heter Barnrättssnack och det är liksom en genomgång av hela barnkonventionen.
Just det.
Om man vill grotta ner sig i alla artiklar som finns där. Så den får ni gärna kolla på.
Mm.
Eller lyssna på.
Är du lite nördig på sådana frågor?
Nej, alltså det vet jag inte. Men det är ju, alltså så fort man börjar peta i en fråga så blir det ju intressant. Och barnkonventionen är ju intressant för att den berör ju så många olika delar.
Mm.
Och många delar hör ihop.
Mm.
Senaste avsnitt pratade vi om adoption. Nu ska vi prata om minoritet. Alltså det finns så många grejer.
Mm.
Uppföljning av barn som är placerade. Alltså det finns flera delar som heter.
Ja, men alltså allvarligt, jag vill peppa för den podden Barnrättssnack. Mm. För det är ju det som också är lite typiskt för dig tycker jag. Det är mycket flabb och trams och konkreta exempel från verkligheten där också. Även om
men det försöker vi. Ja. Försöker vi ha.
Så det är lättlyssnat fast det är jättetunga ämnen ibland ju. Alltså utmanande ämnen så. Så det, vi kommer få mer liksom uppläxningar här känns det som. Det skulle kunna bli så.
Nej.
Eller?
Det gör ingenting tycker jag. Jag tycker det är okej.
Ja, ja. Vi är ju inte bara snygga, vi är bra också.
Ja,
eller bäst.
Ja, visst är vi det.
Det slog ju fast här om podden.
Ja, men det är bra. Det är bra.
Ja,
det är verkligen.
Ja. Vad upptäckte du när du blev en man på Facebook då? Fick du någon annan bild av Linus då som vi kan säga något mer om honom?
Ja, alltså jag har väl i princip bara blivit kompis med dig på Facebook och inte varit inne och nördat så mycket.
Mm.
Men det var ju du som hade tipsat om hej alla kära, vad var det stod?
Följare.
Hej alla kära. Älskade följare, eller vad var det? Kära följare. Jag tycker det slog ju an tonen lite grann. Det är ju både liksom, då känner man att det här vill man ju titta vidare på och lyssna vidare på. Absolut.
Men alltså ni som lyssnar nu, om ni har Instagram eller Facebook, visst får man väl, det är väl öppna konton va? Linus?
Ja, jag har valt att göra det. Ja. Så man får följa om man vill.
Ja. Alltså, det är faktiskt ganska sjuk, men i mina ögon väldigt rolig idé. Där du agerar på någon sorts, du agerar ju föräldrarådgivare fast på ett skruvat sätt. Du har tagit på dig rollen som en rådgivare, men dina råd är sjuka.
Ja, eller? Jag vet inte. Jag tänker att det finns ju så, alltså det är så himla roligt med barn och det är så roligt att vara förälder och människa och överlag. Och sen finns det också någon slags rädsla i att man gör fel och sådär. Man söker hela tiden en rätt väg att gå. Och det jag känner som jag vill som förälder och överlag är att man vill ju att ens barn ska vara fria. Liksom.
Mm.
Och i det roliga så ligger ju friheten på något sätt.
Mm.
Så att det är, ja, men det är blandade klipp, så om ni följer mig så får ni bara tänka att det är lite på skoj också, så ni inte blir oroliga.
Men det måste vara, det vi pratade om det i förra podden när vi pratade om himlen och döden och de här tunga, svåra sakerna. Så måste man ju ändå kunna, jag säger inte att man ska skämta, men alltså att ändå på något vis kan få vara lättsamt även om det är ett tungt ämne.
Ja.
Alltså det känner jag, annars så blir det ju bedrövligt.
Ja. Jag menar, det är svårt att ta till sig tycker jag också om man har pannan i för djupa veck hela tiden.
Ja, här är det ju speciellt för barn som har, apropå himlen och döden, och så alltså, man brukar prata om det här med barns sorger, Randi och så vidare. Alltså att om vi tittar på barnfrågor och föräldraskapsfrågor med för stort allvar, då blir det ju inte bra. Då lägger vi barn i ett fack som är väldigt felaktigt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att ha alla perspektiv öppna på samma gång. Så. Och att inte ta sig själv på för stort allvar liksom, kring föräldraskapet. Så.
Mm. Men du, för en seriös fråga kring en egentligen ganska mycket av en humor, de här Instagram-inläggen är ju, det är humor och trams och ironi och så, men jag tycker att ett genomgående tema är att du skojar, alltså du säger sånt som man inte får säga, till exempel du sätter fingret på att man, ja, du vet, det är någon bild när din otroligt söta lilla dotter pekar finger. Det får man ju inte göra liksom, och inte på bild. Och så är det någon tramsig text om att så här gör du bästa gesten om du är bla bla bla. Alltså, jag kan inte återge det nu. Men det är ofta så här, det är liksom, det är inte sånt som någon, man kan inte tipsa om sånt, för man ska inte göra så. Och man ska inte lära sina barn sådana dumma saker. Liksom. Att du har en blinkning åt det liksom, på något sätt.
Nej, och det är väl det som, som är själva grejen i det här att vara en perfekt förälder eller få perfekta barn. Att det finns ju inte liksom. Alltså jag älskar ju när barnen svär för första gången. Det är ju fruktansvärt roligt. Alltså när man hör dem göra det liksom. Det är ju fantastiskt kul liksom. Sen vill man ju inte att de ska springa ut och svära. Men just den grejen är ju så himla roligt. Och sen finns ju saker som barn gör, och det gör man ju som vuxen också, som inte är kul. Men jag tror också att vi behöver få bort det här liksom perfekta. Så. Och det är ju också lite det här apropå med sociala medier och det här med ytor och vad man visar upp och sånt. Då är det ju jättekul att visa upp fula grejer.
Jag kommer att tänka på en fantastiskt rolig grej som vi gjorde en jul. Ni vet den här leken, ett skepp kommer lastat med apelsin, och så ska man säga på den sista bokstaven, då på en, så kommer nästa sak på näsdroppar eller vad den kan vara. Och då bestämde vi för att vi skulle göra en jätteful sån vandring. Alltså vi fick bara vara fula ord, äckliga saker, snuskigt. Och min pappa, alltså han är inte på något vis präktig, men han tyckte detta var katastrof. Han var liksom med i det, va? Så han tvingades ju höra detta, och det blev liksom grövre och värre. Vi hade så fruktansvärt roligt.
Och han liksom kröper skinnet.
Och han liksom bara tyckte att det var så himla jobbigt.
Det är onödigt. Liksom.
Onödigt, mycket onödigt. Men så jättekul. Och sen var det färdigt med det. Det är ju inte det att det är vårt vanliga språk. Det är klart, vi svär också hemma och säger fula ord och ditt och det, men det är ju inte så att vi jämt går runt och håller på med det, men det, och det kan komma upp varje jul. Kan vi inte göra sån här? Skepp kommer lastat runda igen. Det är liksom sån där som barnen tycker var så himla kul. Det är lite sådär. Det,
vi har också den leken. Inte den leken, men den man ska slå i takt i bordet så här. Och så ska man liksom säga varsitt ord, och så ska man bygga meningar.
Ja, det är också kul.
Och då brukar det ofta liksom vara att någon säger vodka.
Ja, det ballar ur.
Spårar liksom. Det spårar.
Ja, det spårar, och så är det några som fastnar på vissa ord hela tiden. Men
det måste väl vara okej i familjen att fjanta sig så.
Jag tror att det är jättebra liksom. Jag tror att det är jätteviktigt att få bort det svartvita i föräldraskapet, och det blir jättedumt om man ska försöka hålla upp den ytan gentemot sina egna barn eller andras barn också överhuvudtaget.
Mm. Det snackade man innan ju, Karolina, det här med att man vill ju vara en bra förälder. Man vill ju lyckas med sitt föräldraskap, och man vill att ens barn ska, att det ska gå bra för dem och så. Men hur tänker du på det? Är det en prestation det här med att vara förälder? Och liksom, jag tänker även i samtalet med varann. Man rådfrågar varann, hur gör ni och så här. Ibland tänker jag, hur mycket yta håller man upp, och finns det platser där man kan erkänna att ja, men, jag har inte lagat en vettebidda på hela månaden och, nej, men och så vidare.
Mm.
För det tänker också att du petar lite på i dina, liksom, i det du säger där, att det.
Nej, men det är ju verkligen en fråga om att räcka till som förälder, och det är väl någonting som alla tänker, och vad har det misslyckats. Jag hörde ett avsnitt när jag pratade, men kan man sabba sina barn? Och,
ja, alltså, sådär precis.
Och det är väl liksom en verkligen en sån fråga som jag tycker man ska reflektera över. För att om man som människa har valt att skaffa barn, då har man ju också någon slags skyldighet gentemot sina barn, om man ska ta det allvarligt. Jag lyssnar på ett program med Kropp och Själ, det här med kan man förlåta sina föräldrar? Så pratar man om lite filosofiskt kring det, och då var det en som sa, nej men alltså, en förälder har ju alltid ett större ansvar gentemot sina barn, för det är ändå föräldern som har valt att skaffa sina barn, oftast, om vi pratar.
Du menar att man har större ansvar gentemot sina barn än barnen gentemot oss?
Precis, precis.
Absolut.
Att det finns ändå någonting i det. Och det tror jag är en bra grej att ändå ha med sig på något sätt. Och att det är någonting som kommer följa en upp i livet även när man själv blir vuxen och ens barn blir vuxna och sådär.
Mm. Men betyder det att den vuxna, alltså den gamla föräldern har ett större ansvar mot sitt 25-åriga barn också än omvänt? Att bibehålls den relationen hela livet? Att föräldern har det större ansvaret?
Ja, jag tycker det på ett sätt. För att på ett sätt kan jag tycka det. Sen är det klart att man är vuxna människor. Nu pratar inte jag om ansvar att ja, men du ska hjälpa mig mer hemma. Ja, alltså där är det klart att det kan ju tippa över sen att man som barn hjälper sitt förälder mer när föräldern blir gammal.
Ja,
liksom. Men det är rent att önska sitt barn. Mm. Alltså det är ju du som har blivit önskad av mig oftast om vi pratar generellt. I det har man ett ansvar så. Som jag tycker ändå är viktigt att bara göra sig själv medveten om som förälder. Och också det här då att på samma sätt som man får mycket bekräftelse från sina barn, så är det ändå man som förälder som måste bekräfta sitt barn först på olika sätt. Jag har en av våra döttrar säger varje dag flera gånger, åh, jag älskar dig pappa. Alltså jag älskar dig, och bara ta på dig, jag älskar dig. Och det är ju fantastiskt, men det är ju ens egna bekräftelse till barnet som måste vara prio.
Som egentligen ska vara större.
Och sen tänker jag så, hemma, vi har aldrig haft enad front. Det är ju ett sånt vanligt.
Ja, mamma och pappa.
Föräldratips. Nej, men det är så här. Men jag säger, nej, ta inte det. Ja. Så säger Ida, jo, gör det.
Ja. Och vem är the bad guy?
Nej, men det turas vi om.
Ja, turas det är ju tur, för det är skönt.
Ja, och där var jag tvungen att bli mer. Att jag också sa då emot henne, mot Ida.
Var du vännen av ordning? Eller var
nej, alltså, jag vet inte riktigt. Det var väldigt flummigt så. Men det finns vissa sådana här föräldratips som jag tänker, men skit i det, gör något helt eget. Våga liksom.
Men du tog ju en av de hårdaste reglerna ju. Man måste vara lojal, Carolina, med den andra partnern.
Ja. Är ni det? Eller hur har ni haft det?
Det roliga är att de är inte dumma. Det räcker ju att den ena föräldern tystnar lite grann, så fattar ju de direkt bara det där har du inte ont med om för 5 öre liksom.
Ja.
Men vad tänker du?
Ja, men alltså, jo, men det tror nog jag att vi är faktiskt ganska lojala med varandra. Nu är det ju liksom så att våra barn har ju vuxit upp. Två av våra barn är ju liksom myndiga vuxna. Stora barn. Då har vi en mindre då som fortfarande. Två bor ju fortfarande hemma, men alltså, det är precis som att minnet av det där mattas av eller så. Men jag vet ju själv när jag var liten. Först gick man till en, för jag sov över där och där. Nej, som mamma. Så gick man till pappa. Ja, nej, men det är väl klart. Man visste ju liksom. Ja. Eller jag behöver pengar till det, eller jag ska göra det. Man visste ju precis hur man skulle, hur man skulle göra liksom.
Nej, men det. Och det tänker jag, menar inte att man kan verkligen tycka samma, och det kan finnas jättebra grejer i det, men mer bara att vara öppen för debatten och samtalet. Så att man, för som föräldrar har man ändå ganska stor makt liksom. Men jag tror att den här, i en familj blir det ju också tydligt att här känner ju föräldrar, eller vad heter det, barnen av sina föräldrar, som du säger, man tystnar och sådär. Men den här positionen kan ju finnas också ute i samhället att ja, men i en arbetsgrupp där man jobbar med barn, så vi måste ha enad front.
Ja, just det.
Vi måste ha samma regler. Alla måste följa de här reglerna som vi sätter upp. Ingen får bryta detta.
Mm.
Och i det så kväver man ju relationsbiten som jag tror ändå kan vara väldigt viktig ibland.
Mm.
Ja, men vi hade ju bestämt det nu liksom. Och sen helt plötsligt så kommer någon som inte gör det, så vågar inte den säga. Och...
Men har det inte här med ärlighet att göra? Och respekten för att, jag menar, för att barnet är en intelligent varelse. Vi menar, det är ju ärligt att om man inte är överens att erkänna det och säga att, det fattar ju barnet, tänker jag. Eller, och gentemot varandra också, att det blir ju oärligt om man går med och är lojal fast man absolut tycker tvärtom. Det blir inte... Det är ju inte ärligt.
Nej, men det är så. Jag tänker att det är väl också den här att bara kunna få ändå säga det man tycker, och det är ingenting som är farligt.
Mm.
Det är väl det som är, och det här är ingenting som jag känner att jag kan mindre och mindre
med
i mitt liv.
Ja.
Men och samtidigt så vissa grejer så lär man sig, och just ärlighet och liksom att inte vara rädd för vissa saker. Eller inte vara orolig för vad händer om jag säger det här nu och hur kommer mina barn uppfatta det här. Alltså det här med att spela en föräldraroll tror jag också är någonting som att om man kan släppa det så har man mycket vunnit.
Mm.
Jag vet, när vi skulle få vårt första barn, då tittade jag på bilder på min pappa när han hade mustasch, och han var så, jag tyckte bara, hur ska jag lära mig att bli en förälder?
Ja.
Alltså hur ska jag, vad ska jag...
Ja.
Hur ska jag kunna bli det? Liksom?
Ja, just det.
Jag trodde väldigt mycket att jag skulle förvandlas till någon annan person som är en förälder. Jag vet inte om ni känner igen det här. Men att man skulle ta på sig någonting. Och att
gå runt i kostym och lite
för och istället, och det vet jag att jag funderar på just under graviditeten väldigt mycket, när vi bodde i guldtapetsrummet.
Ja.
Men sen så blev man ju bara sitt... mer äkta jag.
Mm.
Så.
Mm. Men det är ju ingen snack om att man förändras med föräldraskap.
Ja.
Alltså att jag tycker det är så, jag är otroligt tacksam för att jag fick bli förälder, därför att det har utvecklat mig och liksom format mig så enormt.
Jag kommer ihåg när vi kom hem med vår första dotter då 99 på våren där. Vi hade åkt hem från BB med en sån där grej i bilen. Så kom vi till vår lägenhet där på Lindholm och stängde in henne i ett rum. Mm. Kommer henne, ställer henne där inne, stänger dörren och går ut i köket liksom.
Ja.
Tittar på varandra och tänker liksom, okej, hur gör vi nu?
Mm.
Vad ska vi göra liksom? Det här har vi aldrig gjort.
Nej.
Vi vill liksom inte, så kommer vi på efter ett tag, hon kanske inte ska sitta där inne själv liksom i den där. Hon lät ju inget, hon satt väl där och sov.
Baby sitter typ.
Ja, så plockar vi ut henne. Men liksom, jag kan gå med, vad gör man nu? Hur gör man nu?
Mm.
Men sen efter bara ett tag så är det ju liksom som det mest naturliga i världen.
Mm.
Men alltså, exakt. Men det känner jag. När vi skulle åka från BB med Henning, vår första. Då kom den här lilla babysitten. Den är som en liten ostbåge till barn i en liten längst ner i den här bilbarnstolen.
Ja.
Och så kom jag ihåg att man tänkte så här, när vi gick förbi receptionen satt vi någon vanlig administratör, en kvinna där. Jag tänkte, hur checkar man ut? Behöver man ett kvitto här? Behöver jag skriva på att jag tar det här barnet ut? Liksom, som att det var sjukhusets ägodel. Som jag nu kvitterar jag ut barnet då. Liksom. Ja,
okay.
Så jag minns också som att hon typ inte tittade upp. Att man bara gick ut med det här barnet. Men nej, vad har hänt med samhället? Ingen reagerar när jag går ut med barnet. Liksom.
Ja, det är roligt.
Att man,
Nej, men och det är väl också i det så ligger också den här alla bilden av hur det ska bli, och jag tänker också inför att man ska bli förälder, så och också de här med föräldraråd och sådär, att man tror att man kan önska sig ett liv med sina barn som ska gå på en viss linje.
Mm.
Och i det så gör man ju också sig själv en väldigt otjänst, och det blir en väldigt press på det, och i det, jag menar, det finns ju föräldrar som ja, men den här känslan som ni hade, liksom, man ställer in barnet, men där man verkligen inte lyckas öppna dörren till barnet av en annan anledning, där man inte blir en tillgänglig förälder, eller man får, man kan få en förlossningsdepression, mm. eller man kanske har ett missbruk som man återupptar eller någonting. Mm. Och i den situationen så är det ju jätteviktigt att tänka att men vi är många som är föräldrar till våra barn. Mm. Så. Och där är det ju fantastiskt med så som Sverige är uppbyggt med, ja, med föreningsliv och mm. allting så.
Mm. Är vi bra på det då? Det pratade vi om med Andreas, va, när vi pratade om, det, om samhället och det, liksom civilsamhället och hur man hjälps åt och så. Att det behövs en ö för att uppfostra ett barn eller en by.
Mm.
Men det är inte så lätt ju. Vågar man det? För jag tänker att du menar så, va? Att ens skyddsnät är, det är väl ens vänner och ens familj och ens, alltså, även samhället som finns där för barnet.
Mm.
Men är det så i praktiken då? Har man människor omkring sig som man på riktigt kan...
Nej, men jag tror att i välfärdssamhället så frågar jag alltid när vi är på BVC eller tandläkaren eller sådär. Alltså vissa frågor till personalen som jobbar där. Alltså har ni strukturer för hur ni jobbar med barn om ni ser att de är våldsutsatta till exempel. Men man kan säga att tandläkare till exempel, de sitter med en strålkastare rakt i barnets ansikte. De kan se vissa saker, om det finns blåmärken och sådär. Men då var det en tandläkarstudent senast jag var där med ett barn. Och då sa de, ja, men vi har tagit upp detta faktiskt jättetydligt i tandläkarutbildningen. Och samma på BVC här frågar jag distriktssköterskan, hur jobbar ni med våld och försummelse och sådär? Ja, men det finns ett program och sådär. Sen är det ett steg till, ja, men vad har den lokala fotbollstränaren för ansvar gentemot andra barn eller ungdomsledaren i kyrkan eller sådär. Och här är det klart man kan vara orolig och vem är jag som ska lägga mig i, men här tror jag att det finns verkligen mycket att göra och av godo när man vågar lägga sig i eller vågar säga till eller sådär.
Men har du koll på hur vanligt det är? För när du tar det exemplet nu att du kollar med tandläkaren, då tänker jag aldrig tänkt tanken att en tandläkare skulle behöva reagera på så. På en sån sak.
Jag har inte jag heller tänkt.
Nej, men jag tror att man kollade, det här är för några år sedan, men då vet jag ju att där handlar det också om orosanmälningar. Och där frågar man ju då tandläkaren hur många har sett det här då. Ja, men då är det 9 av 10 eller vad det var. Nu,
tandläkare som någon gång
har... Nu säger jag bara siffror typ. Som jag inte vet.
Ja.
Men 9 av 10 har sett det.
Mm.
Hur många anmält? Ja, men då var det kanske bara då 1 av 10.
Mm.
Så att det är klart att det finns massa sådana här kontrollfunktioner som vi måste ställa oss och som samhället ska göra.
Mm.
Men där det också är väldigt obehagligt att göra, för att här finns det också vuxenallianser som är farliga och som vi hamnar i. Så. Och det kan vara föräldrar till myndighetsperson eller vad det är, där vi pratar över barnets huvud och vi skiter och säger det här och det är väl någon annan som upptäcker det och sådär.
När det är känsligt den som är föräldern, tänker du? Eller?
Ja, och också att man tänker att man skiter och säger någonting här. Men att våga ställa frågan eller ställa frågan till någon annan som kanske är närmare den vuxen är ju någonting som vi måste göra, för att det här med att våga fråga och våga prata med barnen om svåra saker är ju, det är vi också skyldiga barnen som föräldrar och som samhälle att göra. Så.
Man vill ju liksom, alltså jag känner ju väldigt tydligt att man vill på något vis förbereda dem för livet lite grann eller så. Ge bra nycklar som de kan packa sin ryggsäck med för att ha på sin vandring liksom. Det är, alltså förbereda utan att styra eller forma liksom. Det gör man ju ändå. Såklart. Jag formar ju mina barn och på ett sätt. Men,
Och när man har barn har man ju ganska ofta kompisar hemma. Kompisar till barnen. Och där kan jag också ibland tänka att det här barnet, jag ser ju att det är någonting. Liksom att man kan ha en känsla för vissa barn. Småkompisarna. Liksom att då, det är inte så lätt att veta hur man... hur mycket ska man klistra sig på liksom? Ska man ligga lågt eller ska man fråga? Ja, det är nästan ännu svårare när de är tonåringar. Där ser man också ganska väl vilka som har det rätt så tufft hemma egentligen.
Ja, här vet vi också att om vi går in och frågar en skolklass vilka här mår dåligt, så är det ingen som kommer räcka upp handen. Mm. Samtidigt så kommer det här barnet känna att herregud vad skönt att få komma hem till den här familjen när jag bara kan sätta mig.
Mm.
Jag har en kollega som sa det, han kom till Sverige som barn, ensam på flykt. Han säger att jag kom till Örebro, eller vad det nu var, en stad. Mm. Och jag träffade massa familjen och kyrkan. Och så fick jag gå in och sitta i deras soffa. Mm. I deras vardagsrum. Och den känslan att få gå in och sitta i någons vardagsrumssoffa. Det var helt fantastiskt. Det var det som räddade mig på många sätt där. Så jag tänker att...
Och det var inte märkvärdigare än så?
Nej, det var inte märkvärdigare än så. Det är väl det som man på något sätt också, apropå att lägga sin, en ribba för sitt föräldraskap. Det är inte det att alla måste gå runt och fråga alla barn, men det som man gör för andra gör väldigt stor skillnad i det lilla liksom.
Mm. Mm. Du, en helt annan sak. Mm. Franka,
ja.
Din ja, näst yngsta.
Ja.
Hon har ju Downs.
Ja, precis.
Hur mycket märks det hos er? Är hon, sticker hon ut eller är hon bara en
Nej, alltså jag...
Eller vad säger man? Säger jag fel nu?
Nej.
Hon har Downs, säger jag. Får man säga så?
Ja, det kan man säga. Mm. Det är också en jätteintressant fundering det här med en etikett som man pratade väldigt mycket om när hon var liten. Och vi pratar om det i familjen. Hon har det och hon har det.
Mm.
Och nu känner man att jag vill ju inte poängtera det. Mm. Samtidigt som man också måste poängtera det på ett sätt. Så att det är en väldigt dubbelhet i det här när barn har behov av särskilt stöd av olika sätt, så är det liksom som förälder och överlag så vill man liksom poängtera det på ett sätt för att det hör till och då får man vissa rättigheter.
Mm.
Samtidigt vill man inte poängtera det för att man ska liksom bli inkluderad i samhället som alla andra.
Mm.
Om vi vill ha ett jämlikt samhälle, då vill inte jag hela tiden gå och säga att amen, jag är ju man eller jag är ju från det landet eller vad det är. Alltså det uppenbara.
Mm.
Men det är klart att för oss, vi fick henne som vårt femte barn. Och då hade vi fyra barn redan. Och jag kommer ihåg, då hade jag jobbat på Ågrenska också, som är ett ställe utanför Göteborg som jobbar med barn med olika funktionsnedsättningar, variationer. Jag kommer ihåg när vi var på BB och så andades hon inte riktigt. Hon var lite hostig, rosslig och sådär. Så jag gick in med henne till sjuksköterskan till ett annat rum och så satte jag henne liksom. Och så höll hon på lite och så, sen så satte jag upp henne på den här skötbänken.
Mm.
Och då bara ser jag på hennes ögon att hon har Downs syndrom och jag visste det. Så jag sa ingenting.
Nej.
Gick in med henne till Ida igen. Och så sen så... så tänkte jag, herregud, ja. Och så tog Ida henne så här, jag tror hon har Downs syndrom.
Så Ida.
Sa hon direkt också.
Ja.
Och sen så, sa vi, så vi hade haft en helt fantastisk barnmorska den förlossningen. Och så sa jag, du får komma in och kolla här, vi tror det här. Så vänta, jag får kolla.
Så ni märkte det före vårdpersonalen?
Ja. Och så sa han, kanske. Ja. Och då finns det ju vissa liksom så här fysiska kännetecken som man kan kolla på. Liksom, med linjer i händerna och mellanrum mellan stortå och pektå. Lite extra skinn i nacken och vissa som är så, kanske.
Mm.
Men vi får kalla in, vi får ta ett blodprov. Ni behöver inte ta ut någonting. Så vi, bara, vi tar inte ut någonting.
Liksom. Nej, vad är det vi ska ta ut?
Så sa Ida, jag tror att jag har hört att de blir dementa tidigt och dör. Det här står vi liksom mitt i BB-rummet och liksom så kan de få barn eller alltså, så här, vi bara, liksom, och så sen så bara skitsamma. Ja, men vi kallar in en överläkare, sen kom vi bara, nej men du behöver göra det för det här var på kvällen, så vi gör det. Och sen kom det in någon en kvinna där som är så här lite rökig röst. Det här bytte vi oss om något annat. Men hon var helt grym liksom.
Men krass och rak med.
Ja, men också, också bara så här. Och sen så så skickar vi ett sms till ja, men familjen så här, men vi tror att hon har välsignats med en extra kromosom, skrev vi. Ja. Så då så alla bara
ja. Precis, ska vi skratta eller gråta nu då?
Ja. Ja. Så att, och så sen var vi på sjukhuset där. Men jag menar, hoppas inte mina andra barn lyssnar på det, men jag kommer ihåg väldigt mycket.
Mm.
Varje sekund av
ja.
Den tiden.
Mm.
Medan jag har så här, lite vaga förlossningsminnen av vissa av de andra barnen. Så.
Mm.
Men sen har ju hon fått bara haka på väldigt mycket i våran familj. Så. Och det här med inkludering. Jag tänker att ibland görs det bäst i full fart. Så.
Ja.
Det är klart, att vi behöver handlingsplaner och vi behöver kunskap för att förstå hur vi ska prata om så här. Men jag tror att det första steget kan vara liksom bara öppna dörren och sen händer saker. Liksom.
Ja, men också ta hjälp, tänker jag, av syskonen. För barn är ju sköna. De måste ju lösa det ganska så naturligt.
Ja, ja visst. Ja. Men så det är ju en... men en jätterolig resa, men samtidigt också är det ju fantastiskt att ha många barn, för då fattar man också alltså hur himla olika barn är. Mm. Alltså det är från samma föräldrar och väldigt mycket samma uppväxt och liksom samma allting och ändå är de så komplett olika. Så det är fantastiskt.
Otroligt fascinerande, tycker jag med hur olika det kan bli.
Mm.
Verkligen alltså.
Mm.
Sen har hon är ju inte yngst.
Nej.
Och då tänker jag, då blir det väl så att att lillasyrran kommer så att säga växa om i vissa avseenden.
Mm.
Är det bra eller dåligt? Är det liksom, var det medvetet att tänka att hon skulle få en lillasyrra eller?
Nej, alltså nej. vi har ju så att säga, vi har inte varit så medvetna i vår familjeplanering. så det har varit väldigt mycket Bibi då, hon var inte medveten heller liksom. Men det känns ju också väldigt bra.
Mm.
För det är klart att det blir inte heller det här enskilda fokuset på någonting som är lite krångligt.
Mm.
Och som kan vara problemanstruket som det kan vara när ett barn har något särskilt behov. Eller andra grupper som vi ser då, om vi tittar på... olika diskrimineringsgrunder då, för det är ofta det här vi liksom knyter an problem till då.
Mm.
Men det är också blivit kanon, de är ju världens team liksom.
Mm.
Och sen tänker jag att det här med att växa om och sådär, alltså det, jag menar när jag ser som Frankas blick hur hon ser världen, så tänker man bara att det där är ju sanningen.
Mm.
Det där är ju...
Vi fattar ingenting.
Vi fattar ingenting liksom.
Mm.
Så att det är klart att vi har världens liksom syn på vad framgång är. Ja, men det kommer få oss alla på skammen då, så på något sätt.
Mm.
Och det här är liksom också... Vi pratade om det senast i morse, jag och Ida, det här med betyg för barn och att det finns nu nere i sexan. Alltså jag tänker att det är ju bara värdelöst.
Mm,
ja. Alltså bedöma och sådär. För det är också det vi... Ja.
Det är det du säger nu med betyg och det här. Jag tänker, de här noteringarna man får från, inte från Instagram, vad heter Unikum. Unikum. Nya mål mot kunskapskraven i geografi.
Ja.
Och så är det en lång radda.
Ja.
Ungen går i femma liksom. Ja. Jag tänker, jag bara tar bort det liksom.
Ja.
Något full, de här tabellerna på hur krav, liksom, vad man ska ha uppnått för att vara... Mer än godtagbara resultat eller vad det är.
Mm.
Alltså, nej.
Mm. Men du Karolina, vad tänker vi snacka om det en gång förut? Det här med hur lyckad ens barn ska bli liksom. Eller hur orolig man är över att de ska lyckas. Eller om man själv ska bidra till att de lyckas och så. Vad tänker du?
Jag tänker
lyckade på... barn?
Lyckade eller lyckliga? Ja, lyckade. Ja. Nej, jag tänker på en scen i Solsidan. Mm. Där är ju rätt så dråpliga grejer ibland. Mm. Där de diskuterar det här med att sonen ska välja gymnasium. Han vill göra någon typ av internetgrej med att lära sig att bli youtuber. Liksom. Det är hans dröm och då skulle han bli jätteglad. Och då tycker ju mamman att det är fruktansvärt. Det är det sämsta man kan göra. Hur ska detta gå? Liksom, och så. Man vill ju liksom att han ska lyckas. Mm. Och då var det något särskilt.
Pengar kanske.
Pengar, lyckas och så. Mm. Eller säger den andra då, vara lycklig. Ja, om det går att kombinera. Mm. Ja, alltså det är ju fantastiskt. Mm. Att lyckas med någonting som man verkligen vill i sitt liv. Och, och i det få känna lycka. Mm. Eller tillförsikt, eller vad man nu kan kalla det.
Mm.
Alltså, jag tror att mina barn känner sig rätt så lycklig. Lycklig är ju ett jobbigt ord. Ja, alltså, det låter så himla tjuhu, liksom, att allting bara är det låter uppspelt. Det låter fanfarer och nej, men alltså jag tror ändå de känner att det funkar liksom för dem i sina liv, eller liksom att det är. Och sen känner man ju själv, jag vet ju själv, liksom, jag har ju pluggat på universitet och det har gett mig väldigt mycket och jag har tyckt att det var en fantastisk tid i mitt liv. Så det är klart att jag lanserar ju det. Mm. Jag säger inte du ska.
Mm.
Liksom du ska. Men alltså det gjorde så här med mig och med pappa. Och alltså på något vis
lobba
tänker
lite
jag,
för det.
Lobba, ja, alltså det gör jag ju. Omedvetet har jag ju ändå lobbat för det. Liksom, för det var själv för mig.
Mm.
Men därmed är det inte sagt att det är det som de ska välja.
Men har ni utmanat er med tanken, alltså om mitt barn gjorde det här, alltså hur skulle det kännas? Har ni någon sån här skräcktanke? Bara, tänk om mitt barn skulle välja den här vägen. Jag har nämligen en sån skräck. Har ni någon sån, eller bara shit, må det inte hända att liksom.
Alltså det jag vill, det vi vill är ju att barnen ska vara fria människor.
Mm. Mm.
Och i det så liksom ligger ju en resa också att de inte ska vara rädda och de ska vara fria.
Mm.
Det känns jätteviktigt. Så sen prestationsmässigt så tänker jag inte det. Våra barn så här om dagen bara, men ni har inte sagt en enda gång. Vad fick ni på provet? För då har vi ett barn som har börjat på gymnasiet och som kommer att berätta att föräldrarna blir arga när de får det här betyget eller de får pengar när de får detta betyget. Mm. Vi har aldrig haft det som en strategi att vi ska säga det.
Mm.
Men sen är det klart att man får liksom bli jättestolt på kvartssamtalet när de säger att hon är en tillgång för hela klassen. Mm. Det är det man vill liksom. Någonstans.
Mm.
Men jag måste säga, vad är din skräck?
Jo, det är nämligen att jag klev in i en, det var en typ ett museum, det är jätteluddigt minne, jag vet inte alls vad det var, men det var i Sverige. Vi klev in i någon sorts museum och sen i ett av rummen är det en videoinstallation, oerhört modern konst videoinstallation.
Mm.
Och jag kliver upp och så börjar titta och så tänker jag bara, tänk om det var mitt barn som hade gjort den här. Vad ska jag säga? Det var så sjukt värdelöst, dåligt, meningslöst. Jag fattar noll och ville bara gå hem. Tänk om jag står här och det var Sonjas liksom, som har gjort det här och jobbat i 8 år för på ingen budget. Liksom. Så jag får skärpa mig. Om det hade varit så, då hade jag bara fått skärpa mig och öppna ögonen och försöka förstå det här. Men jag bara fick ångest. Bara, nej, det får inte hända. Det får inte hända. Men det är för att jag inte, det är något jag inte förstår och kan uppskatta. Och då tänker jag att då blir det en sån utmaning att tänka sig. Men det skulle också kunna vara så här i hockeyproffs. Men nej, må det inte hända.
Det hade jag blivit skitglad.
Det var hade varit kanon, sticka till New York och se på hockey.
Okay.
Men jag tänker på nu bara flög det ur mitt huvud. Det bara försvann.
Ja. Det var någon ångest som flaxade förbi.
Mm.
Det här säger ju bara någonting om mig.
Jag tänker också att det här med att bedöma och det som du sa Carolina med mål och framtiden och sådär. Det är ju också någonting som man brukar prata om, den här att barndomen är en transportsträcka till vuxenblivandet. Mm. Och det tänker jag också liksom förstärkts en del den senaste tiden, och det tycker jag också är en viktig del, att bara förlåta barn vara barn i det positiva.
Mm.
Eller ungdom vara ungdom. Så att det är också någonting man kan på något sätt förstärka som förälder. Så. Men vi famlar lätt, eller och vi hamnar ofta i frågor om framtiden och vad ska du bli, vad ska du jobba med, vad ska du, vad är du intresserad av och sådär. Istället för att bara vara med våra barn. Så. Och det tror jag kan vara fint som förälder om man liksom, det är klart att man är liksom allt liksom coach och syokonsulent och allting också. Mm. Men att man också tar rollen som att bara vara den som är med sina barn. Mm. Apropå det här med kvantitet och kvalitetstid så tänker jag att amen, det är någonting som kvantiteten ger. Att då får man också utrymme att bara vara förälder.
Jag kom på vad det var jag tänkte på. Mm. Det är det här med barn och sport och lag och fotboll till exempel då. Mm. Där man som förälder, när barnen är i unga år, när man liksom inte spelar för att vinna eller man spelar inte för att räkna poäng och sådär va. Mm. Och det låter ju gulligt. Mm. Men om man har ett barn som tycker att gör man mål så är det bra. Mm. Jag vill vinna, jag tycker det är bra. Mm. Men då som förälder, då får man liksom inte riktigt uppmuntra det, har jag upplevt. Man ska inte, jag får ju bita mig i tunga varje gång om Hulda kommer hem från träningen till exempel. För hur gick det? Eller från någon match eller så här, hur gick det? Vann ni kan man ju säga, säger jag då. Mm. Ja, och då ska man egentligen inte säga det utan hade ni roligt?
Ja. Säg rätt nu.
Var det roligt på fotbollen? Var det många som var med? Var alla glada? Men om man spelar en match så är det väl poängen är väl att vinna, eller?
Ja, alltså jag har ett barn som kommer hem efter varje träning och säger jag gjorde 3 mål idag, jag gjorde 2 mål idag.
Ja, träningen.
För henne är det jätteviktigt att vinna. Samtidigt då har deras lag har inte vunnit en enda match.
Nej, det är ju det.
Denna säsongen, deras första då. Så att, och det skvittar också. Och det är väl det som man måste kunna ha båda de grejerna samtidigt. Och så här, men shit, det är viktigt att säga att ni har roligt. Ja. Och samtidigt så... Ja. Gillar jag också när du...
Ja, men, eller som jag.
Där man åker till, vad heter det där borta? Zenitgården och spelar sånt där poolspel.
Ja,
och åker därifrån och ingen har liksom... Man har bara spelat, haft kul. Lyckligtvis hade Säve sån här flyguppvisning samtidigt. Ja. Så flera barnen
stod och kollade på det.
Stod och kollade på det här.
Men vet ni i fotbollen ibland att man kan få grönt kort på slutet? Ja, vet du vad det är?
Ja.
Det är ju bara en uppmuntran. Vad är det nu igen? Det är den som har varit...
Fair play är det väl? Det är liksom ett fair play-spel.
Där hade jag ju en frisk diskussion med mina barn om. Är det så att det är den mest synd om som får det där? Eller är det stackaren som får det gröna kortet? För båda mina döttrar har nämligen fått det vid flera tillfällen. Både som målis och som utespelare. Liksom. Och då kommer den diskussionen upp. Är det en komplimang eller är det en förolämpning att få det gröna kortet? Liksom? Är
det för
att
det måste väl vara en komplimang ändå.
Ja, men vi hade ändå en diskussion om det. Eller är det för att man är så himla värdelös på fotboll så man måste tröstas med att man är en bra kompis? Liksom?
Ja, men där är väl, jag tänkte på det här om dagen så apropå det här med vara snäll och gullig och bara ställa har ni haft roligt frågor och sådär. Mm. Det kan också bli en liksom, lite falsk sida av hur vi bemöter barn på något sätt. Och jag tänker just på med Franka och apropå någonting som jag gillar med USA är ju hur det här liksom, nu kör vi, nu är det bara go, 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 du vet.
Och också allt barn, är möjligt.
Ja, men barn med funktionsnedsättningar har inte det ibland hindret som vi har i Sverige där man blir för omhändertagande. Mm. Bara häromdagen så var det ju en kille som var 21 år som har gjort ett sånt Ironman-lopp som är ett jättesvårt, ett jättelångt lopp när man springer en maraton, cyklar skitlänge och simmar jättelänge liksom. Med Downs syndrom, första i världen. Mm. Och det känner jag apropå att uppmuntra det här och ha höga förväntningar och krav fast på ett skönt sätt som också barnen är med på.
Du kommer fixa det liksom.
Ja, du kommer lösa det liksom. Och även om du aldrig kommer få höga betyg i skolan som den ser ut nu eller känna att du inte passar in här så är du skitduktig på någonting kreativt eller du är jätteduktig på att spela instrument eller jättebra på sport eller vad det är. Så det tycker jag, det gillar jag med det här, apropå det här att vad man drömmer om för sina barn. Att, ja, men vi har ibland en liten trång måttstock i Sverige kring barn liksom. Och sen kan det ju få bli liksom, inte då videoinstallatör.
bara inte med den konstvideoinstallation. Ja. Snälla.
Ja.
Alltså vet ni vad som är helt värdelöst? Det är att vi kommer inte hinna ens 2/3 av det vi ville fråga. Nej. Du får typ en chans till, Carolina, med den viktigaste frågan. Som vi inte får missa. Och jag också får en sån.
Ja.
Och du kanske, Linus, får en sån chans.
Nej, alltså jag vet. Börjar du om du har något.
Ja, men Linus, vad är, alltså det är superhärligt har vi förstått att vara förälder, toppen. Men vad är riktigt svårt? Mm. Vad är liksom en på riktigt tuff utmaning? Mm. Vad håller dig vaken om natten?
Ingenting.
Du sover gott.
Sover alla chanser.
Ja.
Jag kunde faktiskt inte somna om natten. Då gick jag tillbaka i min egen barndom och försöker rekonstruera en miljö som jag var i. Men för det var inte det jag skulle svara på nu. Ja. Men
för vem, om du möter någon och får chans att fråga råd kring föräldraskap, liksom, är det någon grej som skaver som du liksom hela tiden säger, hur ska man egentligen göra med det här? Eller ska man orka med det här? Eller vad det nu är?
Alltså jag kan ju känna att vi har varit med om ganska mycket och jag har varit med om ganska mycket och jag är ju uppvuxen i Kongo som jag pratade om. Så när jag var liten så var det mammor som bar sina barn hem som hade dött i stelkramp. Mm. Och döden var liksom en del av livet, om vi nu pratar om liksom den yttersta liksom rädslan i att ens barn dör eller får någonting sånt. Så tänker jag ju också att allting kommer ju hända och men det finns det finns en högre omsorg i allt detta också. Så jag kan känna att jag är inte så rädd för så många saker.
Mm.
Utan det jag vill är att vara närvarande i mina barns liv, vad som än händer. Det är min målsättning.
Mm.
Eller våra målsättning. Sen kan jag ju tänka liksom att herregud, vi har 6 barn. Alltså det kommer hända så fruktansvärt mycket jobbiga grejer. Ja,
som man ska hantera.
Och samtidigt så vill jag bara finnas där då. Så att jag känner att jag har ingen skräck. Mm. Jag kan fantisera fram massa skräcker.
Mm.
Och när de slår sig och slår ut tänder och alla möjliga grejer.
Mm.
Då, just när de slår sig, då kan jag bli arg på dem också i första
på läget. Dem, ja.
Vad har du gjort?
Ja.
Och samtidigt så,
är det då
samtidigt så bara lyfter man ju upp dem och så konkar man iväg med dem och så åker man in till Östra. Och så,
för det är det man blir arg på. Så. Nu måste jag in till Östra igen.
Ja, nej, men sådär.
Lördag kväll.
Ja. Ja. För det är ju, det kommer hända jättemycket grejer.
Mm. Det är väl, jag tänker också det är, liksom, det är ju när man liksom inte känner att man riktigt förstår.
Mm.
När det kan vara, när det krånglar till sig för barnen i livet, liksom, vad det än kan vara. När man känner sig utanför eller när man känner liksom att det inte funkar i skolan eller med sig själv rent mentalt. Det är ju där känner jag att man kommer till korta som förälder ibland. Att man inte förstår.
Mm.
Och att man, att det blir, alltså den här oron man kan känna om man inte liksom är helt nöjd som barn.
När verktygslådan är slut, man vet
när
inte
verktygslådan är slut, även om kramarna finns där, omsorgen finns där, så är det ju faktiskt så att det inte alltid räcker hela vägen ibland. Där tycker jag att man kan känna sig väldigt tappad som förälder.
Min mellandotter är ganska så rak och, för jag tycker ju att jag är en ganska bra förälder och jag tänkte att men vi får göra det ihop, de är bra, barnen är bra och jag och pappan är bra, vi löser det här bra, men då brukar hon ibland påpeka att så, vi är inte jättebra.
Vad sa du?
Vi är inte jättebra.
Nej.
Bland annat så tycker hon att vi tar alldeles för lätt på vård frågor.
Ja, det tycker de hemma med.
Ja.
Du menar om de är sjuka eller något någonstans?
Men ni tar ju aldrig med oss till vårdcentralen.
Mm.
Det är otroligt. Och då drar hon alltid upp det här som faktiskt är sant. När min son bröt armen på gympan och kom hemma, hade jätteont.
Mm.
Och jag sa, vi avvaktar. De kommer ändå bara säga att vi ska avvakta. Och han gick i, jag tror att det var 1 eller 2 dagar innan vi till slut gick till skolläkaren. Som sa, nej, där vi var ändå på vårdcentral. Som alltså, det är nog lika bra att åka in direkt för den armen är av. Då hade han gått med bruten arm i typ 1 eller 2 dagar.
Mm.
Och då blev den gipsad och så vidare. Den var bara böjd. Den var inte knäckta pipor, men i alla fall. Det drar hon upp då. Det är ju som med den där gången ju. När han fick gå med bruten arm.
Mm.
Nej, men jag tänker på, jag är uppvuxen med att ta 2 Panodil och en dusch.
Ja.
Ja.
Då är det ju samma.
Drick vatten.
Nej, men 2 Panodil och en dusch, det är liksom ingen. Och jag har ju liksom aldrig varit sjuk.
Mm.
Och det är klart att då är man ju bra. Lite likadant.
Det är ditt recept som du. 2 Panodil och en dusch. Vad har du? Drick vatten.
Ja, drick vatten. Gå ut. Gå en promenad.
Men då har vi en till. Vatten har vi också. Mm. Gå på toaletten.
Mm.
Ja. Är ju alltid, har du bajsat liksom. Och den sista är att vi har en jag har inte undrat om jag har någon sån med mig, en liten hudvårdsprodukt, väldigt väldigt fet, typ Lepsylaktig, ja. En liten tub. Ja. Den, alltså den funkar på allting.
Mm. På sår,
typ ja, mycket på sår, stickor, ja, det kan vara på själsligt också. Har du tagit rosa smörj?
Det är liksom rosa smörj. Ja. Det tycker jag låter så.
Ja. Nej, men jag tänker bara på det du sa, alltså det finns ju liksom situationer med sina barn eller andras barn där man inte kommer räcka till som förälder. Mm. Där det är liksom oerhört komplexa saker som händer och där man känner att vad gör vi nu liksom? Och där är det väl också jätteviktigt att vi, och det vill jag försöker också med det här Instagram-kontot, att visa att man är inte tillräcklig helt själv och det finns hjälp att få och det finns stöttning, och det tycker jag väl också är jätteviktigt att vi gör det med varandra, alltså så. Mm. Och vi är noga med att berömma och tacka andra som på ett sätt, olika sätt tar hand om våra barn. Vare sig det är lärare eller konfirmationsledare eller vem det nu är, så är det jätteviktiga personer. Så. Och sen kommer det, ja, det kommer hända jättejobbiga grejer och det är säkert saker som...
Och det här som folk skojar om, se till att spara till era barns terapikostnader.
Ja, men det är väl inget att skoja om.
Det är ju faktiskt ingenting att skoja om. Jag tycker inte det är det. För det är dyrt.
Det är skit. Det kan man kan sponsra med. Ja. Ja.
Nej, men liksom på ja. Och jag tänker våga be om hjälp liksom. Absolut. Någonstans. Det finns folk som är kunniga på området, även om det kan vara långa köer eller vad, om det nu är riktiga jobbiga saker.
Ja, det tycker jag.
Man kan också skita i att ta den hjälp folk erbjuder. Det finns ju väldigt mycket välmenta råd och information om hur man ska göra som man skulle kunna skita i mer än vad man gör. Mm. Folk som tycker och
kör ett skepp kommer lastat med lite grova ord, skojsiga och roliga ord, grova ord så. Ja, men jag tror att humor är ett bra koncept faktiskt, det känner jag själv.
Ja. Du Linus, måste testa en idé inför, innan vi slutar nu här. Mm. Jag har ju spånat lite på en idé inför nästa podd. Och det är att den här rättframma dottern jag har. Jag är lite inne på, hur tror du det skulle bli om vi hade henne som gäst? Att hon får lyssna på det här avsnittet där vi har liksom snackat om föräldraskap. Och så kollar vi lite med henne om hon tycker att det var bra tänkt. Vad tror du om den?
Ja, det tycker jag absolut. Att
det låter jättekul tycker jag.
Granska
jag
lite. Mm.
Jag frågade en av mina döttrar innan jag skulle gå hit idag. Okej, men vad har jag gjort bra eller dåligt som förälder? Hon bara, det skit i att fråga mig. Fråga någon annan, jag orkar inte svara på det. Okej.
<Okay. laughs> Det har inte jag tid att lägga,
lägga tid på det.
Nej. Du sökte lite bekräftelse där, men det
nej, inte inte bekräftelse utan mer bara vad tycker du? Ja. Hon bara jag skiter i vilket. Ja. Gör vad du vill.
Men det var väl ett gott betyg.
Ja,
hon bara, hade
det är din sak.
Fri, tänkte fritt.
Ja. Precis. Ja, vi får se om vi får med, det är inte säkert. Ja, men det hade varit intressant. Mm, då kanske du blir tillbaka kallad på någon sorts bakläxa.
Ja, precis.
Det får vi se.
Ja, det kommer jag på.
Precis.
Men nu måste vi ge oss, så här länge kan vi inte hålla på. Vi vet ju att våra lyssnare blir lite utbrända om vi håller på för länge.
Okay.
Mm. Fast det var i början. Ja. Det är ingen som tröttnar nu, Ingrid.
Nej, då får man
dela upp det och lyssna en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Mm. En halvtimme var.
Precis. Mm. Ja. Ska vi ge oss så, eller?
Det får vi göra. Vi får säga tack till Linus för att du ville gästa Kaffe med Carolina.
Tack så mycket och... hjälp, våga fråga och häng med era barn så mycket ni orkar.
Och när får vi komma till barnrättssnack? Det är lite grann det också vi undrar.
Ja, precis.
När gästar vi den?
Det blir så småningom.
Ja.
När vi har gått igenom hela konventionen, då ska vi börja ta in gäster.
Ja. Då kommer vi.
Underbart, tack för idag.
Underbart, hej, tack.